Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Formue. Idag är det den 6 maj och måndag. Vi har precis stökat av en helg som bjöd på både sol och vår, nästan sommar på lördagen. Och sen var det nästan höstväder och novemberväder på söndagen. Och Mikael Levin, du och jag ska prata lite grann om vad som har hänt på de finansiella marknaderna. Men innan det, vad händer i trädgården?
Kul att du frågar. Nej, men det är mycket stök. Det är kul att vara ute och påta i trädgården. Så förra veckan då med avslut i helgen så göt jag och min granne en grind mellan våra tomter som innefattade en hel del fundament, granitstolpar och smidesjärn.
Mm-hmm. Ja. Smidesjärn också?
Ja, han är hantverkare, plåtslagare. Alltså han är väldigt duktig på att jobba med metall. Och vi tyckte att en snygg grind mellan tomterna, det var ett bra projekt. Så det hände. Lite mer, vad ska man säga, dämpat igår med tanke på vädret. Att det, ja, Sverige och våren, som sagt, det är 23-24 grader på lördagen och sen är det 6 grader och regn på söndagen. Det var lite besvikelse där igår.
Du kan vara omkastligt även på de finansiella marknaderna.
Mm. Ja, nej, det är ju ingen överraskning, det vet vi ju. Och vi vet ju egentligen våren i Sverige också.
Liksom, yep. Hur, aprilväder, även in i maj.
Ja, men hur det kan vara. Men marknaden har ju inte gjort någon besviken utifrån det perspektivet. När vi, framförallt om vi tittar tillbaka lite på april. För att där blev det ju också, och förlåt metaforen, ett visst väderomslag kontra då starten på året eller första kvartalet. Det var ju fantastisk utveckling egentligen från januari, egentligen från oktober förra året fram till då mitten, slutet på mars. Och sen har april varit ganska ostadigt med slag fram och tillbaka. Och vi har ju tidigare i podden tagit upp det här faktumet att marknaden är ju lite grann av en drama queen. Att det blir väldigt, när en riktning tas ut så går den riktningen rätt hårt. Oavsett egentligen om det är upp eller ner. Och just att försöka förutspå eller tajma eller vad man ska kalla det för när en sån här riktningsförändring sker. Det är ju i princip omöjligt. Men det som hände lite grann här efter, och det är ju alltid lätt med backspegeln. Stark period och som sagt, det var väl upp från oktober till slutet då av mars var det väl upp på globala aktier någonstans mellan 20-25% och något liknande för svenska aktier och även räntor, framförallt under förra året, hade ju en otroligt stark avslutning. Jag säger att en av de stora anledningarna till att det tog stopp eller att vi fick en annan, det var sentimentet helt enkelt.
Sentimentet, och det är?
Ja, marknadens humör och det har varit en period med extrem, vad man brukar kalla för risk on, att det är positivt, det är optimistiskt. Och det där nådde ganska höga nivåer i slutet på första kvartalet. Man brukar ju prata om sådana här fear and greed-indikatorer. Det finns ju massor av sätt att försöka mäta det här. Men klart är att marknaden, ja, den var väldigt, väldigt optimistisk. Och det brukar sällan hålla i sig. Det är vad man brukar kalla för en konträr indikator. Att när sentimentet då, eller humöret är extremt positivt. Ja, men då är det ju risk för bakslag och detsamma gäller.
Låter lite grann som tesen att nu kan det fan inte bli bättre, nu kan det bara bli sämre.
Ja, precis. Ja. Nej, men det och just de här vändningarna, det går ju inte att kvantifiera sentimentet. Det finns ju ingen siffra på det, man försöker att mäta och sådär. Och marknaden, det är ju en stor organism och det är väldigt svårt att förklara vad som gör att liksom, det kan vara en enskild datapunkt, det kan vara, ja, whatever. Det räcker med att någon börjar springa åt ett håll och så har vi det här flockbeteendet så springer alla efter. Så det var väl en av anledningarna till att det blev lite stökigare här under april. Och sen det faktum också att ekonomin har ju gått bättre än förväntat i år, vilket har medfört då att den här synen inför 2024 att räntorna skulle sjunka, den har ju helt kommit på skam. Istället har vi sett stigande räntor. Och då är plötsligt det här narrativet higher for longer i spel. Mm. Och det betyder då att räntorna ska vara högre längre än väntat. Och det här har ju då också satt sig på bland annat centralbanksförväntningarna. Det har vi ju tagit upp tidigare, att marknaden var superoptimistisk i början av året om många, många sänkningar från centralbankerna. Och nu så är det där förbytt till betydligt färre och framförallt senare räntesänkningar. Så att, jag kan tycka att det är inte oväntat att det sker. Lätt för mig att säga nu när det har skett. Men samtidigt då efter 5 månader med tjurrusning, förr eller senare så får du en reaktion.
Ja, men om du ser det, sentimentet har varit väldigt positivt. Mm. Det vill säga positivt tolkningsföreträde, negativa nyheter får inte så stort inslag.
Nej.
Om något. Eller kanske till och med
all news tolka. Is good news.
Ja, ungefär. Och om du nu ser på april tillbakablick på de nyheterna som har kommit, har marknaden nyktrat till eller har den till och med blivit då den här dramaqueenen som övertolkar negativt istället? Eller är vi inte där?
Ja, men det finns de tendenserna också. Det är ju det här som är så liksom binärt, därav uttrycket dramaqueen, att plötsligt så är en siffra då som kanske på pappret skulle, om man hade neutrala glasögon, skulle säga, ja men hygglig. Mm. Och så helt plötsligt så tolkas den negativt istället. Att good news is bad news. Och det var väl egentligen en uppbyggnad då framförallt på tillväxtsidan att det gick lite bättre. Och då förväntningssidan på centralbankerna. Och till sist hamnar man ju på den där punkten då där hyggliga nyheter tolkas som dåliga nyheter. Och då får man en sättning. Ett annat sånt där argument, och det går ju inte heller att liksom sätta en siffra på, som brukar komma upp vid sådana här skiften, det är ju att det är vinsthemtagningar.
Mm.
Att det har varit en stark period och så vill folk plocka hem lite vinst. Så att, ska vi sammanfatta det här, för jag tycker ju inte, bara för att det har gått lite knackigare här på slutet, och det har ju inte gått så knackigt. Det är snarare
det kommer
att det
tillbaka
har varit,
ganska mycket.
Ja, men det har varit lite sidledes under ganska stora svängningar, och det uppfattas ju alltid liksom lätt negativt. Men det är att det kanske var en liten andhämtningspaus. Och det kan jag tycka är faktiskt positivt i det här, för att springer marknaden alldeles för fort och alldeles för mycket, så då riskerar just rekylen eller den här liksom motreaktionen bli motsvarande kraftig.
Mm.
Och det är ju, jag tänkte nästan säga, det är ju inte rationellt, men det är väl lite så marknaden fungerar. Oftast då när ett narrativ har varit dominerande under lite längre tid, som den här uppgången har varit, och som 5 månader drygt, då blir det oftast någon sorts form av motreaktion och marknaden tar ett steg tillbaka. Jag brukar kalla det för kontemplationsfas. Och det i grunden tycker jag är ganska positivt, för att återigen, skulle vi ta då utvecklingen i år bara och sen liksom extrapolera att så här ska det bli resten av 2024.
Mm.
Ja, det är ju inte realistiskt liksom.
Nej, det kanske inte är det. Men vi ser det som uppsummeringen då på fram till nu. Men om vi ska börja blicka lite grann framåt.
Mm. Mm.
Vad tänker du vi håller koll på här nu in i maj och...
Maj, juni, även in i sommaren skulle jag vilja säga. Ja, precis. Även in i sommaren skulle jag vilja säga att den stora liksom tvekampen, eller vad vi ska kalla det för, den står ju just mellan den ekonomiska utvecklingen och räntenivån. Eller ränteläget så att säga. För att nu har de flesta långa räntor gått upp någonstans runt 70-75 punkter, oavsett om vi tar USA eller Europa här under 2024. Och det i sig, det är ju en broms på ekonomin. Mm. Samtidigt då som det reflekterar det faktum att ekonomin faktiskt har gått bättre än förväntat. Men då ska man komma ihåg också att det är en viss acceleration, men det är ju ingen kraftig acceleration. Prognoserna för ställde samman så kallade konsensusprognoser då förra veckan på den globala ekonomin, och de ligger i häradet 2,5% tillväxt i år.
Mm.
Så att ja, det är ju ingen liksom raketfart i den globala ekonomin. Men å andra sidan då så har vi ränteläget där som är åtminstone med de senaste 15 årens nivåer, det är ganska högt. Och det där samspelet mellan de där två, det tror jag kommer bli liksom narrativet här fram till sommaren och kanske lite till. Och den stora, eller en av jokrarna i den här ekvationen, det är ju inflationen.
Mm.
För det var ju också en sån här grej som inför 2024, att den skulle fortsätta att sjunka. Det har den kanske inte riktigt gjort. Framförallt i USA som där den har planat ut, och beroende på hur man mäter inflationen, det har vi också varit igenom tidigare. Det finns en hel del sätt att göra det på.
Ja.
Men enligt vissa sätt att mäta den så har den till och med ökat. Och då får ju räntesidan lite överhand så att säga över ekonomin om inflationen överraskar negativt.
Och du tyder på att vi håller den långa räntan, eller högre räntan längre.
Exakt.
Eller kanske till och med höjer om det skulle fortsätta då.
Ja, det var ju verkligen det scenario som ingen hade.
I korten?
Nej, för 2024 att centralbankerna än skulle ta ordet höja i sin mun. Men återigen, det har varit lite bättre fart på ekonomin och inflationen har inte riktigt fallit så som det var tänkt. Och det syns ju också då, kanske framförallt i USA där marknaden såg då det, jag tror det är tredje eller fjärde gången i år vi tar upp det här, men man såg över 6 räntesänkningar.
Ja.
Och för 2 veckor sedan då var det nere på kanske 1. Och det fanns...
Men det var det 2...
Ja, Fed själv har ju sagt 3 hela vägen. Mm. Men... ja, för jag skulle säga det var 2 veckor sedan ungefär de handlas ju som en Fed Futures-kontrakt och det är ju sannolikheten för hur räntebanan eller hur Fed kommer att agera. Och då var det 20% i sannolikhet för att de skulle höja för 2 veckor sedan. Och det var ju så här, det var ju helt, det var ju ingen som tänkte det i början av året.
Vågar du ta fram spåkulan nu? Jag lyssnade på Erik Thedéen här på Handelskammaren för 2 veckor sedan. Svenska inflationen ser ju... De datorna har ju varit ganska positiva. Det vill säga att det har varit en nedgång i inflationen fortsatt då.
Ja.
Tror du att Riksbanken vågar gå före ECB, USA i räntesänkningar?
Mm... Ja, det är en kuggfråga nästan. Nej,
facit kommer komma.
Ja, det kommer det att göra. Och det finns ju de som är betydligt mer lämpade för att ha den typen av prognoser. Men jag kan ju notera då att i och med att förväntningarna på Federal Reserve har ändrats så mycket här under mars och april, så har ju också dollarn stärks ganska kraftigt och vi har ju sett att kronan har tappat en 8-9% mot dollarn i år. Lite mindre mot euron, jag tror det är 2,5 eller 3%. Det är någonstans i det häradet. Och det är ju klart att det kanske inte är övervägande positivt för kronan om de skulle gå först ut.
Nej. Vilket men, i sin tur gör att vi importerar inflation.
Exakt.
Så att det kan göra att Riksbanken kan luta sig mot att vänta med en sänkning.
Exakt, det är ju inget explicit mål för dem att hålla på och liksom styra kronkursen, utan det är ju inflationen som ska styra i första hand. Och där ser det ju liksom bättre ut i Sverige. Men då har vi fortfarande den här att i USA då, som ligger först i cykeln, där gick det ner till 3-ish%, 3,5%. Det gick ganska fort från toppen. Men sen har det varit trögare och Sverige ligger ju lite efter, så det ska ju bli väldigt intressant att se då hur den svenska inflationen utvecklar sig här från kanske 3-3,5% neråt.
Mm.
Om det blir samma som i USA eller inte. Och det tror jag kommer att påverka Riksbanken en hel del.
Du, vi har inte nämnt geopolitik idag.
Nej.
Räknas den inte in i de ekonomiska termerna så mycket? Ja, en ganska liten del, men det händer ju ganska mycket.
Ja, det gör
det. Både Ukrainas stödpaket och det som händer där och Mellanöstern.
Mellanöstern en som har legat lite i bakvattnet men som är fortfarande liksom aktiv, det är ju i Asien då mellan Kina och Taiwan.
Xi Jinping landar väl i Frankrike idag, om jag minns rätt.
Ja, det var prat med Macron där och sen så... Efter det så var det, vad heter han, Fico i Slovakien, han som blev vald här för några månader sedan, som är ja, påminner en hel del om Orbán i Ungern.
Mm.
Vilket, så han ska träffa Fico och Orbán innan han drar till Moskva och träffa Putin. Så det händer saker förmodligen där också. Dock, tidningsrubriker är en sak, marknadens agerande är en annan. Och antingen så är marknaden väldigt bra på att bedöma risker.
Mm.
Eftersom som, de här geopolitiska liksom störningsmomenten, de har ju inte fått något inslag eller liksom genomslag på marknaden. Eller så är marknaden otroligt naiv. Jag lutar åt faktiskt mer det rationella hållet än det naiva hållet. För marknaden har lyckats bedöma geopolitiska kriser eller geopolitiska events ganska väl de senaste 10-15 åren. Men då vet vi också att vi kanske har en liten ny situation nu kontra vad som var fallet för 5 år sedan. Och Ukraina och även de här hemskheterna i Mellanöstern är ju ett ganska tydligt bevis på det, skulle jag vilja säga. Så att det ligger där i bakgrunden och puttrar.
Och det är många tragiska situationer, men det har inte så stor impact på ekonomin och därmed inte på marknaden.
Nej, hittills, för att täcka alla baser får jag säga. Men jag tycker ändå att marknaden har hanterat det här utifrån både ekonomiskt men även avkastningsmässigt perspektiv på ett ganska bra sätt.
Mm.
Så att, för att sammanfatta, sorry att jag avbröt, det är att andhämtningspaus, och det i sig är ingenting negativt, utan marknaden behöver det från tid till annan, och speciellt då efter ett sån här otroligt stark period som vi har varit igenom. Och även som sagt, om det har varit stökigt under april, det har varit lite större slag, så har ju utvecklingen, framförallt på aktiesidan då, den har ju varit i princip sidledes.
Mm.
Så vad ska man säga, det låter och ser ut lite värre än vad det faktiskt är.
Vi får se i nästa avsnitt hur det blev utvecklingen här på lite kortare sikt. Om det blir fortsatt lite stökigt sidledes eller om det tar någon riktning neråt eller uppåt. Du, månadens tema måste vi hinna med.
Ja.
Har du något förberett eller?
Kul att du frågar igen. Jag tycker förra gången var vi inne på choklad och kakaomarknaden, tror jag. Och kanske lite väl spetsigt, även om det tog över och sen blev råvaror i ett mer generellt perspektiv. Men i och med det här att vi har haft ett litet skifte på marknaden och narrativet har blivit lite annorlunda här den senaste månaden, så tänkte jag att vi skulle bara fundera lite grann på hur vi fungerar som investerare i den här miljön eller det här kasinot eller tivolit som är marknaden. För det finns en hel del fällor att gå i. Och vi styrs ju en hel del av känslor, och därför tänkte jag att vi kan väl plocka upp några sådana här oldies but goldies, hur man hanterar sin portfölj över tid och inte liksom här och nu baserat på vilket tema eller vilken nyhet eller vad det nu är som styr idag eller den här veckan. För det är inte det som avgör.
Ja, intressant tema måste jag säga. Jag tycker ju personligen att det här är ju det område som vi som rådgivare, om du kallar det wealth manager eller private bankers, har mest att bidra med till våra kunder.
Ja.
Och hjälpa dem att vara bättre investerare helt enkelt.
Ja, exakt. Nej, men för det är ju lite, förlåt att jag avbryter igen, men det här är ett ämne som jag brinner väldigt mycket för. För att återigen, portföljens tillväxt, den ska inte mätas liksom på kort sikt, utan det är liksom vad du klarar av att generera över tid. Och det här långsiktiga tidsperspektivet, det är ju lite svårare för oss. För att vi lever ju väldigt mycket här och nu.
Mm.
Och då finns det ju lite grann som Wilhelm of Ockham en gång sa. Det var ju en brittisk eller engelsk filosof slash teolog slash vad man nu... Man var väl lite så här multikonstnär på den tiden. På 1300-talet sa, det är ju det som kallas för Occam's razor eller Occam's rakkniv, att av alla tänkbara förklaringar så är hårdraget så är förmodligen den enklaste liksom svaret. Mm. Och det gäller ju även då på portföljsidan att man behöver egentligen inte krångla till det, men sättet vi är på, det krånglar till det för oss.
Det gör det. Och det är väl mycket som vi har fått med oss i ryggmärgen här, sen tiden på savannen.
Ja, precis.
Men du, vilken ände vill du börja i då?
Ja, men fem enkla steg att lyckas som investerare är väl liksom en bra start. Återigen låter som någon så här självhjälpsgrej, fem enkla grejer. Och det är enkelt, ja. det är ingen raketforskning. Vi är tillbaka i Occam's razor, men det är också krävande just på grund av det här kortsiktiga som vi gärna gillar att fokusera på. Och steg nummer ett när man investerar i någonting, det är ju att ja, du bör ju ha en positiv förväntad avkastning på det du investerar i.
Det låter vettigt.
Ja, det är ju ganska självklart. Och där får vi ju ta utgångspunkt i liksom näringslivets förmåga att skapa värde över tid. Och det är ju lite hårdraget det vi kallar för ekonomisk tillväxt. Mm. Och där, återigen, marknadens funktion i den här sättningen är ju att allokera kapital till idéer som ja, förväntas vara bra helt enkelt. Mm. Och många av de där idéerna, de är bra. Vissa är mindre bra, men det är ju det som är kapitalmarknaden, att det är bra idéer som slåss av kapital, och de bästa idéerna, de får det där kapitalet, och över tid så genereras det där med värde eller tillväxt i ekonomin, och som investerare så får du ju ta del av den beroende på hur du investerar. Och där har vi ju ett antal olika tillgångsslag då, från låg risk till hög risk. Mm. Och det är egentligen steg nummer ett, det är att tro på att den globala ekonomin och kapitalmarknaderna fortsätter att fylla sin funktion att generera värde. Mm. Och du som investerare får ta del av det värdet.
Jag tror man inte på det så borde man väl kanske inte investera då?
Nej, då ska man göra som de här, vad heter de, preppers i framförallt i USA. De säger ju buy metals. Mm. Och med det så menar de så här, vapen, konservburkar och guld. Mm. Mm. Men det är ingenting vi rekommenderar våra kunder. Det kan vi vara säkra på.
Okej, ettan. Tro på att marknaden har en positiv avkastning.
Ja,
egentligen.
Tro på framtiden kan
tro
man säga.
Tro på framtid.
Ja. Och nummer två är lägg en plan. Och det kan ju låta så där lite pretentiöst, men det har faktiskt en poäng, och framförallt med det här långsiktiga, att du ska lägga en plan bland annat utifrån dina behov. Visst, du vet inte hur ditt liv kanske kommer se ut om 10 år, men du kan åtminstone tänka dig att den här vägen vill jag gå. De här målen har jag, de här preferenserna har jag, så här förhåller jag mig till risk och så vidare och så vidare. Och lägger man en sån plan och formerar en portfölj som man är någorlunda nöjd med, både på uppsidan och på nedsidan. Här är den här avvägningen då, vad är risk för dig? Då kan man bekymra sig eller fokusera, ska jag säga, på andra saker än bara portföljen. För det är någonting jag är väldigt tydlig med i kunddialogen, eller de kunddialoger jag har, att visst, portföljen, den ska man inte liksom städa under mattan på något sätt. Men du ska inte heller reducera ditt liv till en portfölj, för ditt liv är mycket större än så. Och har du då en plan som du kan stå ut med över tid, för det är ju lite det handlar om. Då har du kommit en bra bit på vägen, och då har du också ett liksom, vad ska man säga, vaccinering mot att kanske titta liksom bara på det kortsiktiga. Mm. För planen, ja, den ska räcka längre än till nästa vecka.
En långsiktig plan.
Ja.
Ja. Det var nummer två.
Nummer två. Nummer tre, riskspridning. Eller det som i dagligt tal kallas för diversifiering. Och det handlar ju också
dagligt tal i finansbranschen skulle jag säga.
Ja, sorry.
Riskspridning är väl det dagliga talet kanske.
Inte lägga alla ägg i samma korg.
Nej, det är bra. Metafor också.
Exakt, vi plockar in hönorna. Nej, men den bestäms ju delvis av bland annat då din risktålighet. Mm. Och det säger sig självt, är du en person som absolut inte står ut med, ja, med stora svängningar i portföljen, nej, men då ska du kanske inte ha 100% aktier. Och det kan ju ställas också mot det där. Hur länge ser du att pengarna ska vara investerade? Har du en 10, 15, 20 års horisont? Ja, givet att du inte springer och gömmer det så fort det börjar skaka lite. Ja, men då är det en motsättning för att du vill ju ha tillväxt också. Så det är många olika faktorer som spelar in här. Men riskspridningen, det är ju i och med att alla tillgångsslag inte korrelerar eller samvarierar fullt ut med varandra. Så genom att blanda dem där utifrån då din, bland annat din riskprofil och målsättningar och tidshorisont och sådär, då kan du få en portfölj som faktiskt blir större än delarna som den består av. Och det är, då kommer ytterligare en sån här klyscha, den enda gratis lunchen där ute.
The only free lunch.
Ja, exakt. Så att riskspridning, mycket centralt.
Mm. Nummer 3.
Ja.
Och då går vi vidare till
nummer 4.
Nummer 4.
Vi hoppar direkt.
Vad drar du för någonting i hatten här?
Nej, men det handlar väl om att ha det jag brukar kalla för disciplin. För att oavsett vad du har för plan så verkligheten ser ut som den gör. Och ibland händer det saker som vi kanske inte tycker är jätteroliga. Det är svarta rubriker, det är negativitet, det är allt möjligt. Och då gäller det att liksom vara ganska trygg i sin förvissning om att det här är rätt portfölj för mig. Och då är vi tillbaka lite i det här att du ska kunna stå ut med det både i uppgång och i nedgång. Mm. Men har du då, för att återvända till nummer 1, en tro på att framtiden också kommer att bestå av ekonomisk tillväxt och framförallt värdeskapande, då gäller det att hålla i sig lite på kort sikt. Och ja, hindra då att den här instinktiva reaktionen som vi ofta får när vi ser en svart rubrik, att den blir liksom större än din långsiktiga plan.
Men nästan tvärtom, man nästan ser som att man blir contrarian, alltså går motsatt riktning när det börjar bli för negativt och marknaden viker neråt, det är liksom, då är det billigare. Så då ska man passa på att köpa. Man ska se som en köpsignal när det är negativ rubrik.
Ja, exakt. Nu börjar det bli lite kortsiktigt där. Och sen ska man ju komma ihåg också att framförallt det här riskbegreppet, det har jag säkert tjatat om några gånger tidigare här i podden, men det är ju för det första individuellt. Vad som är risk för dig är inte det för mig och vice versa och allt det där. Men sen har vi ju också en dynamisk syn på begreppet risk. Och det är just att går det väldigt bra, som till exempel den här perioden då från oktober förra året och framåt till slutet på mars, då blir vi ju mer riskbenägna, för det går ju bra.
Mm.
På samma sätt då, om det går riktigt dåligt, då blir vi mindre riskbenägna. Och du ser såklart ett köpläge, men jag kan lova dig att om vi tar, jag kommer ihåg det så väl, det var mars 2009. Det var ju den absolut, jag tror det var den 9 mars som var den absoluta botten efter finanskrisen. Och spontant så skulle jag säga att riskvilligheten då hos stora delar även på marknaden, det var ju skjuten fullständigt i sank. Och det var ju 2000-talets köpläge liksom.
Jo, men och det är det jag menar. Även om du nämner kortsiktigt, det kan man skoja om, men jag tycker fortfarande att det är ju ett sånt tillfälle, om du tar mars 2009, så har vi ju aktievikterna i portföljen till exempel, som är den mest riskfria tillgången, minskat. Det vill säga vi har en mindre risk i portföljen.
Mm.
Att då instinktivt försöka omtala sig själv att när det är så svarta rubriker, det har gått ner så pass mycket, så kommer i alla fall vara mycket bättre att investera nu än det var för ett halvår sedan. Och då kunna rebalansera med hjälp av den tanken. Det var mer det jag var inne på. Jag är inte kortsiktig i min tanke.
Men
jag minns den tiden, våren 2009, som väldigt svår, för att vi jobbade med kunderna då. Jag var ju på det här bolaget redan då. Och jobba med att försöka få kunderna att våga ta rebalanseringen.
Ja.
Att våga investera. Många stod ju på sidlinjen med egentligen 100% cash.
Ja.
Och vågade liksom aldrig kliva på. Och sen hände det någonting därifrån.
Ja, precis. Det blev ju ganska bra. Och om man tittar på marknaden är stort. Jag gillar ju att följa så här flödesdata, alltså kapitalflöden. Hur mycket och var investeras det i världen? Och det finns ett antal olika datakällor för att få fatt på det. Och det som var väldigt signifikant för hela 2009, det var att det var i princip noll flöden in i marknaden.
Mm. Mm.
Det dröjde en bit in i liksom 2010 innan då folk började köpa aktier. Räntor hade gått ganska bra, så de som liksom låg på räntesidan, ja, men de låg kvar. Men det var minimala flöden, framför allt i riskfyllda tillgångar, en bra bit in i 2010. Och det var ju ganska mycket av, för vi vet ju att när det vänder, då går det oftast väldigt fort i början.
Mm. Mm.
Så det var ju klart en hel del avkastning som tappades där. Men det du sa med rebalansering, att säga att du har 50% aktier och 50% räntor i din portfölj. Och så händer en sån här sak som finanskrisen. Ja, plötsligt kanske du har 70% räntor och 30 aktier. Det ingår ju i planen, och det är vi väldigt tydliga med våra kunder, att rebalansering, det är någonting vi gör. Så att det kickar ju in om det blir en stor rörelse i portföljen.
Mm.
Då blir ju det automatiskt, och det har egentligen ingenting med marknadssynen att göra eller vad man tror på framtiden. Utan det handlar ju om att hålla den risknivå, långsiktiga risknivå som du från början ställde upp i portföljen.
Och göra det mer mekaniskt.
Precis. Mm. Det har ingenting med egentligen synen på marknaden.
Du, det här engagerar, vi måste vidare till nummer fem.
Ja, precis. Ja, nej, men det här är ju bland det mest intressanta. Visst, det är kul med data och sådär, men det är ju det här som betyder något.
Mänskliga beteende.
Och nummer fem då, så som sagt, återvänder till nummer ett där. Tiden har en fantastisk inverkan på din portfölj. Och då är vi inne lite grann på det vi har. Vi kastar oss vilt mellan de här punkterna. Men då är vi inne både på tålamod och disciplin.
Mm.
Det är två otroligt viktiga egenskaper när det gäller att hantera och förvalta din portfölj. Och givet då att de senaste, 500-600 åren inte bara är en anomali. För det har ju skapats en del värde under den perioden när den liksom moderna ekonomin har vuxit fram. Givet att det kommer fortsätta, så kommer du som investerare att få vara med på den resan. Det är bara det att du kanske inte ska ha strategin, eller vi tycker ju inte att våra kunder ska ha strategin försöka bli rik, utan det handlar ju snarare om att förbli rik på ett bra sätt över tid. Och då är vi tillbaka till de här fem enkla stegen för att nå den målsättningen.
Bra! Du, det har varit engagemang, känner jag själv.
Ja.
Men det är bra en måndag morgon att få känna sig lite engagerad.
Nej, men det är ju det här som är viktigt.
Ja.
För att återigen, en investering där du förväntas då, ja, vad ska jag dra till med? Ska jag dubbla ditt kapital på ett halvår eller någonting sånt? Det är ingen investering. Det är snarare spekulation. Och det är ingenting vi rekommenderar våra kunder att göra, utan en långsiktig plan som man håller fast vid utifrån de behov, preferenser, horisont, mål, vad som gäller för dig.
Mm.
Formerat på ett rätt sätt. Det är ett ganska just enkelt sätt att förbli rik och kanske förhoppningsvis då addera lite real tillväxt i portföljen över tid.
Och det låter väl inte så tokigt?
Nej.
Nej. Så det får bli slutorden för idag. Jag ska bara slå ett litet slag för ett sätt att följa oss nära och få del av den insikt som vi försöker dela med oss av. Och det är på LinkedIn. Så ni som har LinkedIn-konton och inte följer oss redan nu, gå in på Förmue Sverige och följ oss, så får ni både poddar och ni kan få lite nyhetsbrev och veckobrev.
Veckobrevet.
Som kommer den vägen. Så det kan vara ett sätt också.
Mycket
om man
spännande.
Är aktiv på LinkedIn. Mm. Så följ oss där och så hörs vi längre fram. Tack för idag.